Och kära himmelske Fader, vi vill tacka dig för solskenet som du ger oss. Och vi vill tacka dig för möjligheten vi har att få studera ditt ord. Herre, jag ber att du ska sända din ande till oss. Att du ska inspirera oss utöver det här budskapet. Att du ska göra det tydligt för oss. Att du ska hjälpa oss att kunna uppskatta det som du gör. Och ditt ord. Så vi ber om din ledning nu. Vi ber att du ska tala till oss. Öppna våra hjärtan. Och beröra oss i Jesu namn. Och alla säga amen.
Amen.
Nå, vi har som sagt tittat på den här stora striden och speciellt i fokus på domen. Och vi ser att Gud, han, den här stora striden som uppstod, Satans anklagelser och alla de här bitarna, de ville Gud svara på. Och han kunde bara sagt Satan, du har fel, jag har rätt, punkt slut. Men han gjorde inte det, utan han valde att öppna himmelens böcker inför änglarna under den undersökande domen. Och sen under de 1000 åren som Robert tittade på förra mötet så såg vi att han öppnar även himmelens böcker för de rättfärdiga. Och då får de se in i Guds domslut. Och de kommer att säga, och vi kan faktiskt titta på den versen i Uppenbarelseboken, kapitel 15. Uppenbarelseboken 15 så står de rättfärdiga. Och de står på glashavet i himlen. De sjunger Moses och Lammets sång. Och de säger i vers 3 så här. Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig. Och alla folk ska komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Hela världen kommer att falla ner och tillbe Gud för att hans rättfärdiga domar har uppenbarats. Och det kommer de att göra, de har gjort det redan för änglarna. Änglarna har gett Gud rätt. Men sen har de rättfärdiga under de 1000 åren fått gå igenom himmelens böcker och de har också gett Gud rätt som vi ser här. Men det kommer en tid när alla folk ska komma och tillbe inför honom. När alla folk ska bekänna att Gud har rätt. Låt oss titta på Filipperbrevet kapitel 2. Där finner vi återigen den här händelsen. Filipperbrevet kapitel 2 och vers 10 och 11. Eller vi kan läsa från vers 9. Det står om Jesus här. Filipperbrevet 2, vers 9-11. Det står. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Tänk er, vid ett tillfälle så kommer det här att slå in. Och vi kan undra, när kommer det här att hända? Jag menar, om vi går och pratar med människor och säger, ja, skulle du erkänna Jesus som Herre? Skulle du bekänna och falla ner inför honom? Så skulle ju väldigt många människor inte göra det. Men här så står det, alla tungor skall bekänna Jesus. Och då kanske vi tänker att kanske är det när Jesus kommer tillbaka. Men då vet vi att många kommer inte att göra det. De kommer att fly undan i bergen och de kommer att dö av Guds härlighetsljus. Och det är många som har dött och de uppstår först efter de 1000 åren. Vilket vi kommer att se. Så det är inte då som alla tungor bekänner Jesus. Utan när ska det ske? Vid ett tillfälle så kommer till och med Satan själv att bekänna att Jesus är rättfärdig i det han har gjort. Och den enda gången som alla tungor kan bekänna att Jesus är Herre är vid ett tillfälle då alla lever. Eller hur? Och det är först efter de 1000 åren som alla människor som någonsin har levt på jorden lever samtidigt. Och det är då som det här kommer att få sin uppfyllelse. I Uppenbarelseboken 20 Och vers 5 så läser vi om den andra uppståndelsen. Efter att det har talats om den första uppståndelsen som Robert talade om i vers 4. När de rättfärdiga, de fick liv och de regerade med Kristus i 1000 år. Så i vers 5 så står det: men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Så vilka är de andra döda? Eller de som inte har, ja. Eller hur? Och de får inte liv förrän efter de 1000 åren. Så du har första uppståndelsen är vid Jesu återkomst. Och andra uppståndelsen är efter de 1000 åren, i slutet av de 1000 åren. Vi ser också det här i Jesaja kapitel 24. Jesaja kapitel 24 och vers 22. Eller vers 21 och 22. Nej, 21 och 23 ska vi faktiskt titta på. Jesaja 24, vers 21 till 23. Det står: på den dagen ska Herren straffa höjdens här uppe i höjden och jordens kungar nere på jorden. Så både änglar och jordens kungar ska straffas. Det står att de ska samlas ihop som fångar i fånggropen. De ska stängas inne i fängelse. Och sen står det: efter lång tid når straffet dem. I vers 22. Efter lång tid så når straffet dem. När Jesus kommer tillbaka så ska han gripa dem. Sätta dem i fängelset så att säga. Fånggropen, avgrunden som Robert läste om. Och de ogudaktiga kommer att dö. Och efter lång tid, alltså efter de 1000 åren, då kommer straffet att nå dem. Och det är då som det nya Jerusalem kommer ner i vers 23 sen. Så vi ska titta på i slutet av de 1000 åren så kommer Jesus tillbaks igen. Det här är hans tredje ankomst till jorden. Vet ni om att Jesus har tre ankomster till jorden? Hans första ankomst var ju vid Betlehem när han föddes där. Den andra ankomsten, den vi väntar på. Jesus ska komma tillbaka en andra gång till jorden. Men det finns också en tredje ankomst. Jesus kommer tillbaka nu för att hämta oss till himlen. Och där så ska vi få vara med honom under de här 1000 åren. Men efter de 1000 åren så kommer Jesus tillbaka en tredje gång till jorden. Vi läser om den här händelsen i Zakaria kapitel 14. Och vers 3. Så ska vi se, vad är syftet med Jesus tredje ankomst? Det står så här: sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk som han stred före på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu, från öster till väster, till en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och det står i vers 5: och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg. Ty dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias tid, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Så Jesus ska komma tillbaka med alla de heliga ifrån himlen. Och de kommer ner på jorden. Jesus ställer sig på Oljeberget. Änglarna sa att, ni minns att Jesus han lyftes från Oljeberget när han steg upp till himlen. Och han skulle komma tillbaka igen. Och det är nu, efter de 1000 åren, så kommer han ställer sina fötter på samma berg igen. Och det här berget viker undan. Och bildar en enorm dal. Och alla de rättfärdiga är där. De ogudaktiga har ju också uppstått här. Så de flyr för sina liv. När de ser det här hända. Och det blir en stor dal. Och vad ska hända med den här dalen? Vers 10. Till 11. Eller ja, vi kan läsa vers 29 också. Det står så här. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Hela landet från Geba till Rimmon söder om Jerusalem ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd och förbli på sin plats från Benjaminsporten till den plats där den förra porten stod, till hörnporten och från Hananeltornet i de kungliga, till de kungliga vinpressarna. Folket ska bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem ska bo i trygghet. Så här står det om Jerusalem. Det ska finnas en stad som kommer och landar på den här slätten. Där den förra porten stod, står det här. Alltså den förra staden. Så det handlar inte om den staden som finns idag. Det handlar inte om det här bokstavliga, eller det här ska jag säga, det jordiska Jerusalem. Men det kommer, det här är det nya Jerusalem som det talas om. Det himmelska Jerusalem som kommer ner från himlen. Och vi läser om det i Uppenbarelseboken kapitel 21. Uppenbarelseboken 21. Och vi ska läsa i vers 10 till 11. Om den här staden som ska komma ner och landa på den här slätten. Det står så här. Han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden i Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Det är den här staden som kommer ner ifrån himlen, som landar på den här stora slätten som Jesus har banat väg för när han landade på Oljeberget. De ogudaktiga flyr undan. De ser den här stora staden komma ner, och den här staden är inte speciellt liten. Låt oss titta i vers 16 till exempel. Det står att staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med en mätstång till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. 12 000 stadier. Är det någon som vet hur lång en stadie är? Ja, stämmer. 190 meter. Om du har 190 meter, 12 000 stadier, om jag inte har helt fel så blir det 2280 kilometer eller någonting i den stilen. Jag vet inte om någon har miniräknare så kan de kolla det. Men det här är en enormt stor stad. Okej, bara jämförelsevis, Sverige, hela Sveriges längd, jag tror den är 1500 kilometer från topp till toppen till Treriksröset ner till Smygehuk i söder, så är det 1500 kilometer. Men den här staden är 2223 eller 28 kilometer lång och bred och hög. Okej, så den är stor som halva Europa. Vi behöver inte oroa oss för att det inte finns plats i den här staden. Det här är den staden som Gud har ställt i ordning. Det står i Hebreerbrevet att Gud har ställt i ordning en stad åt de rättfärdiga. Och det är dit som, det är där, den staden som vi kommer att få ärva. Den är enormt stor, den är enormt vacker, den har gator av guld, den har ädelstenar överallt. Var det Göran som pratade om Guds extravagans? Han använder det finaste vi har här till gatusten i himlen. Och det visar att våra rikedomar som vi har här, hur mycket är de värda egentligen i Guds ögon? Om vi inte har honom så är det som gatusten. När den här staden landar så läser vi i kapitel 22, i Uppenbarelseboken 22 och vers 14 och 15 vad som händer. Det står så här: saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag tror att det är här som igen den här uppfyllelsen kommer att slå in i Matteus 25 när Jesus säger: kom ni min faders välsignade in i det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Men de andra lämnas utanför staden, och de har inte rätt att komma in genom dessa portar. Så det får en till uppfyllelse där i slutet utav de 1000 åren. De ogudaktiga har uppstått med samma karaktär som när de dog. De har inte förändrats och blivit annorlunda på något sätt. Utan de har samma onda natur som de har velat hålla fast vid. Och de tänker samma tankar som de hade innan de dog. De har haft en livstid på sig att omvända sig, men de kommer inte att få en andra chans. När de hade vägrat att lyda eller att följa Jesus under de här åren på jorden, så beseglade de sitt öde. Jesus säger att de ska uppstå till dom. Det står inte att de ska uppstå till en andra chans. Det står att de ska uppstå till domen i Johannes 5 och 29. En annan intressant sak som man kan lägga märke till är att stadens mur hela staden var byggd av rent guld som liknade rent glas, alltså genomskinligt guld. Och där så kommer de rättfärdiga kommer att bo där, och de kommer att kunna se ut på hela den skara av de som har uppstått som inte får vara i staden. Då förstår de ogudaktiga vad de har missat. Då förstår de hur meningslöst ett liv i uppror mot Gud egentligen var. De trodde att om jag får leva i synd, då kommer det ge mig glädje och det kommer ge mig den sanna tillfredsställelsen i livet. Men där så inser de vad de har förlorat. Där inser de hela den här härligheten som Gud har velat erbjuda dem helt gratis. Men de vägrade. Och det kommer att vara tandagnissel, som det står om i Bibeln. Men de kommer inte att ångra sig. Om Gud skulle släppa in dem i himlen, i det här riket, så skulle de gör ett nytt uppror igen. Och det vill inte någon i hela universum vara med om igen. Vi läser i Uppenbarelseboken 20 vad som händer efter de 1000 åren. Vers 7 så står det att när de 1000 åren har nått sitt slut, Uppenbarelseboken 20 vers 7, när de 1000 åren har nått sitt slut, skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som sanden i havet. Det här är en ganska sorglig vers. Hur många är de ogudaktiga? De är som sanden i havet. Ibland kanske vi undrar, men varför är det så få människor som följer sanningen? Varför borde det inte vara en majoritet av världens befolkning som åtminstone vet och följer, känner och följer Jesus? Men sanningen är tyvärr den, att bred är den väg som leder till fördärvet och få är det som finner vägen till rättfärdighet. Och det är en sorglig vers som säger att deras antal är som sanden i havet. I vers 9 så står det: de drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. När Satan släpps lös ur sitt fängelse så är det för att de ogudaktiga uppstår. Och nu har han möjlighet att bedra folken som han inte kunde göra under de 1000 åren. Han går ut och han bedrar dem igen. Vi kan undra, vad då bedrar? De är ju redan bedragna, de är redan förlorade. Ja, han bedrar dem till att få dem att tro att de kan inta den här staden. Det som Jesus ville ge dem gratis och de föraktade, det får han dem nu att tänka att de kan ta med våld. När Satan ser hela den här skaran, sanden i havet, alla ogudaktiga som någonsin har levt uppstå, så inspirerar han dem och säger: nu ska vi ta den här staden. Det står om Gog och Magog här. Vad handlar det om för någonting? Jag tror att det är en referens till Hesekiel 38. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp dit. Där får vi en lite mer detaljerad beskrivning av vad som händer i slutet av de 1000 åren. Hesekiel 38. Vers 1-4. Det står: Herrens ord kom till mig. Hesekiel 38, vers 1-4. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog, i Magogs land, mot storförsten över Rosh, Mesek, Tubal, och profetera mot honom och säg: så säger Herren, Herren, se, jag är emot dig, Gog, du storförste över Rosh, Mesek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara beväpnade med stora och små sköldar och alla med svärd i hand. Låter lite bekant. Här har vi beskrivningen av de ogudaktiga och Satan som leder dessa in för att föra strid. Vi läser i vers 7: rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och ta befäl över dem. Efter lång tid ska du kallas till tjänst, alltså efter de 1000 åren, så kommer han att kallas till tjänst. I kommande år ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. Det var ett land som hade legat öde i 1000 år och nu tågar de in där. Det står att de som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken så att alla nu bor där i trygghet. Så de rättfärdiga har samlats från många folk, de är i den här staden och det är de som de ogudaktiga samlas emot. Det står: dit ska du dra upp, i vers 9. Dit ska du dra upp, du ska komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet. Du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. Så säger Herren, Herren, på den dagen ska tankar stiga upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga: jag ska dra upp mot det obefästa landet. Jag ska angripa dem som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu åter är bebodda och mot ett folk som har samlats från hedna folken och som nu har boskap och ägodelar där de bor i landets mitt. Eller som vissa översättningar säger, i jordens mitt. Här rustas det till den sista stora striden som kommer att utkämpas. Jesus ger befallningen om att portarna ska stängas. Och Satan gör sig redo för den sista stora striden. I Uppenbarelseboken 20 så händer någonting just i den här kritiska, det här kritiska ögonblicket. Vi kan tänka oss att deras rustning tar en viss tid ändå. Det är, där har vi alla generaler som någonsin har levt. Mycket sluga personer som är väldigt krig, väldigt duktiga och skickliga i krig. Som använder all teknologi som de har lärt sig. Och nu drar de alla upp för att tänka att de ska utplåna de rättfärdiga. En gång för alla. Uppenbarelseboken 20, vers 11. Så händer någonting då. Det står att jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Plötsligt så syns ovanpå staden Jesus egen tron. Och han som sitter på den är strålande härlig. Ingen kan undvika att se Jesus. Och de ogudaktiga stannar upp i sitt fälttåg när de ser Jesus härlighet och den här kröningen. De ser de rättfärdiga som står där. Och någonting annat händer, vers 12. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Alltså de rättfärdiga som har dött men som har uppstått. Och så står det, och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Eller rättare sagt, det här är de ogudaktiga som har dött men som har uppstått. Inte de rättfärdiga. De blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Det står i vers 13. Havet gav igen de döda som fanns i det. Döden och helvetet, eller dödsriket, gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Så här beskrivs igen den här tidsperioden. De ogudaktiga uppstår. Och de försöker inta staden. Då uppenbarar sig Guds tron där. Böckerna öppnas en sista gång och nu är det inte de rättfärdiga som tittar in i de här böckerna. Men nu är det också de ogudaktiga som kommer att se de här böckerna i himlen. De inser hur Gud har gjort för att försöka rädda dem. De får se världshistorien, de får se sina egna gärningar som de har gjort. Och inget ord behöver yttras. De vet att de är dömda. De vet att Gud har gjort allt som han har kunnat för att nå ut till dem. De kommer påminna sig om alla de gånger som de fick en vädjan från någon. Om att vända sig till Jesus, men de vägrade. De sköt upp det här beslutet. De sa nej, jag vill inte ha med det här att göra. De kommer påminna sig om alla de gånger som de hade möjlighet att vända om. Men de vägrade. De står där inför Guds domstol. De är dömda. Och de förstår varför. De blir påminda om varje synd som de någonsin har begått. De ser klart och tydligt var deras fötter avvek från helighetens väg och hur långt deras stolthet och uppror mot Gud har fört dem. I Jesaja kapitel 45 så läser vi om vad som händer direkt efter det här. Jesaja 45, vers 23-25. Gud säger så här, jag har svurit vid mig själv. Jesaja 45, vers 23-25. Han säger, jag har svurit vid mig själv. Ett sanningsord har utgått från min mun. Ett ord som inte ska tas tillbaka. För mig ska alla knän böja sig, alla tungor ska ge mig sin ed och säga om mig, endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom ska man komma och alla som varit förbittrade på honom ska blygas. Det här är vad som händer. Alla som har varit förbittrade på Gud, alla som har anklagat Gud, de kommer att blygas och att skämmas. I Herren ska hela Israels släkt ha sin rättfärdighet. De ska berömma sig av honom. I vördnadsfull förödmjukelse så kastar sig de ogudaktiga här ner inför Jesus. De erkänner: Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Och de erkänner att Jesus är Herre, att han har gjort allting som han har kunnat för att rädda dem. Men de har gång på gång förkastat hans maningar och hans varningar. De kastar sig ner, inte för att de ångrar sina synder, men för att de skäms. De har blivit tagna på bar gärning. Och de ser att Gud är rättfärdig. De tvingas på ett sätt att erkänna. Inte att de tvingas, att någon tvingar dem till det, men deras eget samvete talar om för dem att så här är det. Gud har gjort allting rätt. Och till och med där och då så faller den stolte härföraren, Satan själv, ner på sina knän och bekänner Jesus. Det är ungefär som om, låt säga att jag har stulit ett mynt från Roger. Och så säger Roger, frågar han mig: har du stulit det här myntet? Jag säger: nej, jag har inte stulit det. Ja, och jag förnekar det. Men sen så kommer polisen då och försöker reda ut det här. Och så plötsligt så ser de att jag håller ju myntet i min hand. Och så öppnas min hand och så ligger myntet där. Och så ser Roger att det där är mitt mynt. Och vad ska jag säga? Jag kan inte säga någonting. Jag tvingas erkänna. Jag säger: jag har stal faktiskt från det. Och det är sant. Jag borde inte stjäla. Jag erkänner. Men då är det för sent. Då är det uppenbart redan. Det är inte att jag ångrade mig. Jag hade tid att ångra mig och säga: förlåt mig Roger att jag stal det här ifrån dig. Jag vill lämna tillbaka det till dig. Men när man inte har gjort det och man tvingas genom den här domen, sista domen, att erkänna, då är det inte för att det är sann ånger. Utan det är bara att man har blivit tagen på bar gärning och tvingas att erkänna det här. Jesaja 26, vers 8-11, beskriver också den här tiden. Jesaja 26, vers 8-11. Det står så här: ja, på dina domars väg, Herre, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. Min själ längtar efter dig om natten. Jag anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet. Det är när domen drabbar jorden, då inser de ogudaktiga rättfärdighet. Men det är för sent. Det är för sent att vända om vid den tidpunkten. Det står i vers 10: när den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda handlar han orätt. Han ser inte Herrens höghet. Herren, din hand är upplyft, men de ser det inte. De ska se din iver för folket och blygas. Ja, den eld som är avsedd för dina fiender skall förtära dem. Om Gud skulle släppa in de ogudaktiga i himmelriket, så skulle de inte trivas där. Deras karaktär går i konflikt med himmelens renhet. Det är ingen godtyckligt beslut som dömer dessa till döden. Det står att när den ogudaktige får nåd, lär han sig inte rättfärdighet. I det land där rätt skulle råda, alltså i himmelen, så skulle han handla orätt. Och han skulle inte se Herrens höghet. Gud utesluter dessa ogudaktiga ifrån evigheten Dels också för att de själva erkänner att det här är det som jag vill ska hända med mig. Om de skulle bli, visst, de längtar efter himlen på det sättet. Och de grämer sig över att de har missat det här. Men om de skulle släppas in så skulle de inte trivas där. De skulle fortsätta upproret. Och därför så säger Gud att de måste få sitt straff. Och de själva erkänner att Gud är rättfärdig i att döma dem på det här sättet. För mig så visar det här att Gud, han är oändligt kärleksfull. Han förgör inte någon för evigt. Ingen drabbas av den andra döden förrän de själva har erkänt att jag förtjänar det. Och jag borde drabbas utav det här. Tänk er. Dödsdomen förkunnas över de ogudaktiga. Den eld som var avsedd för fienderna, för Guds fiender, för Satan och hans änglar, står det i Matteus 25. Den kommer att förbränna de ogudaktiga. Hesekiel 38. Om vi går tillbaka dit igen. Hesekiel 38, vers 18. Så står det, men på den dagen då Gog kommer över Israels land, vers 18 läser jag från, Hesekiel 38, vers 18. Då Gog kommer över Israels land, säger Herren, Herren, då ska jag släppa loss min vrede, min nitälskan och min vredes eld, försäkrar jag. På den dagen ska det bli en stor jordbävning i Israels land. Då ska de bäva för mig, fiskarna i havet, fåglarna under himlen och djuren på marken och alla kräldjur som rör sig på jorden och alla människor på jordens yta. Bergen ska slås ner, klipporna störta omkull och alla murar falla till jorden. Jag ska kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger Herren, Herren. Den enes svärd ska vara vänt mot den andres. Jag ska gå till doms med honom, med pest och blod, slagregn och hagelstenar. Eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och över de många folk som förföljer honom. När de ogudaktiga inser att de har förts vilse, så kommer de att vända sig mot varandra. De ledarna som sade sig visa vägen till rättfärdighet, men som inte har varit trogna Gud och hans ord. De får ändå som har följt dessa ledare. Hur upprörda kommer de inte känna sig? Du har bedragit mig. Du har lurat mig. Du sa att du skulle föra mig till evigheten. Men se vad jag har hamnat. Fruktansvärd vrede kommer att gripa dessa personer. De kommer att kasta sig över de ogudaktiga. Den ene svärd kommer att vara vänt mot det andra, som det står. Och det läser vi också om i Sakaria kapitel 14. Hur i vers 12 till 20. Så står det att detta är den plåga med vilken Herren ska slå alla de folk som drar upp mot Jerusalem. Han ska låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter. Deras ögon ska ruttna i sina hålor och deras tunga ska ruttna i deras mun. Det ska ske på den dagen att Herren ska sända stor förvirring bland dem. De ska bära hand på varandra och den enes hand ska lyftas mot den andres. Så det här är vad som kommer att hända. De kommer att börja att försöka ha ihjäl varandra. Men då faller Herrens eld ner från himlen och förtär de ogudaktiga. I vi kan läsa i Jesaja 34. Jesaja 34. Och vers 8-10. Det står där. Jesaja 34, vers 8-10. Till dagen för Herrens hämnd kommer. Ett vedergällningens år då han utför Sions sak. Då blir Edoms bäckar förvandlade till kära, dess jord till svavel. Dess land blir till brinnande kära. Varken dag eller natt ska den branden slockna. Ständigt ska röken av den stiga upp. Släkte till släkte ska landet ligga öde. Aldrig i evighet ska någon vandra där. Eld kommer från jorden, men det kommer också ner från himlen. I Uppenbarelseboken 20 och vers 9 så läser vi om hur de drog upp över hela jordens vidd. De omringade de heligas läger och den älskade staden. Och sen så står det att men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Det står att de dömdes efter sina gärningar och döden och helvetet kastades i eldsjön, vers 14. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Det här är den andra döden. Det här är den slutliga domen. Och det står i Bibeln också att att det inte finns någon uppståndelse ifrån den andra döden. Jesaja 26 och vers 14 säger att de döda kommer inte mer att uppstå efter den här slutliga förtäringen. Var och en får sitt rättmätiga straff. Alla människor döms, alla de ogoraktiga döms efter sina gärningar. Faktum är, Bibeln säger att vissa människor får strängare straff än andra. Det står till exempel i Lukas 12 att den som känner sin herres vilja men inte gjorde det kommer straffas med många rapp. Medan den som inte kände till herrens vilja och inte gjorde det ska straffas med få rapp. Båda kommer att straffas, men de kommer att straffas olika. I Matteus 11 så säger Jesus, han ropar över städerna. Vi kan läsa Matteus 11. Matteus kapitel 11, vers 21-24. Han säger, ve dig Korasin, ve dig Betsaida. Ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, för Tyrus och Sidon skall det på domens dag bli lindrigare än för er. Och sen säger han, och du Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner till dödsriket eller helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle de ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig. Så vissa kommer att få lindrigare straff än andra. Var och en kommer att dömas efter sina gärningar. Men ingen kommer att brinna för evigt. Bibeln säger att elden ska förtära dem. Och efter att elden har gjort sitt hemska verk, så kommer de ogudaktiga alla att brännas upp. Satan kommer att brinnas längst. I starka ord så står det där i Uppenbarelseboken 20 och vers 10 att han ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Men vi förstår sen att Gud kommer skapa en ny himmel och en ny jord. Så det är snarare en mycket, mycket lång tid. Det handlar inte om en bokstavlig evighet. För i Hesekiel 28 så står det vad som ska hända med den här upprorsmakaren. Men ni kan tänka er att om ni är i en eld som brinner. Så om ni är där, inte vet jag, låt säga en vecka eller några månader. Det kommer kännas som evigheternas evigheter. Garanterat. Hesekiel 28 säger, vers 18. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till. Hesekiel 28, vers 18 och 19. Så till slut så kommer även Satan att bli förintad. Och världen kommer att häpna över det. Den andra döden drabbar dem, från vilken det inte finns någon uppståndelse. Den heliga staden, i Sakaria 12 så läser vi om vad som händer med den. Sakaria kapitel 12. När elden faller från himlen, vad kommer hända med de ogudaktiga? Eller förlåt, vad kommer hända med de rättfärdiga? Inne i staden. Sakaria 12, vers 2-6. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. När blir Jerusalem belägrat? Slutet av de 1000 åren sker det. Det står att det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska församla sig mot henne. När församlar sig hela jordens folk mot Jerusalem? Det är vid slutet av de 1000 åren. Det står, på den dagen, säger Herren, ska jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Judahus ska jag öppna mina ögon när jag bland folken slår alla hästar med blindhet. Då ska Judas stamförsta säga i sina hjärtan, Jerusalems invånare är vår styrka, genom Herren Sebaot är deras Gud. På den dagen ska jag låta Judas stamförsta bli som brinnande fyrfat bland ved, som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Här har vi elden som faller ner från himlen. Och sen så står det, men Jerusalem ska fortfarande trona på sin plats där det nu ligger. Herren ska frälsa judahyddor först. Så den här staden, precis som arken under floden, så bevarades arken, trots att hela världen var omsvept i vatten. Men här så är hela världen omsvept i eld. En enda stor eldsjö. Och där så ligger staden i säkerhet och drabbas inte utav den här elden. Därefter så skapar Jesus en ny himmel och en ny jord. Elden som förtär de ogudaktiga kommer att rena jorden. I Uppenbarelseboken 21 så står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Här kommer skapa en ny himmel och en ny jord. Det finns ingen synd, ingen plåga, ingen ondska överhuvudtaget. Jag ser verkligen fram emot den här tiden. Den stora striden är för alltid avslutad. Synden är för alltid utplånad. Och aldrig någonsin kommer det finnas något lidande mer. Hela världen, hela världsalltet har erkänt att Gud är kärlek. Att Gud är alltigenom god. Att allt som han gör är fullkomligt. Först så erkände änglarna det i den undersökande domen. Därefter så erkände de rättfärdiga det under de 1000 åren. Och i slutet av de 1000 åren så faller alla de ogudaktiga ner och de erkänner Gud. Du är god, du är fullkomlig i allt som du gör. Och det här kommer att försäkra hela universum för all evighet. Aldrig mer så kommer synden att uppstå. För de vet vad det leder till. De vet vilka konsekvenser det kommer att bli. Och de har sett verkligen av egen erfarenhet att Gud, han är rättfärdig och kärleksfull. Gud vill ha en intelligent relation med oss. Och han vill ha det med dig också. Och jag hoppas att var och en här längtar till den tiden när synden för alltid kommer att vara om intet gjord. Och då kan vi också försäkra oss om att Gud, han är alltigenom god. Kanske du går igenom någon svår tid och du undrar, var är Gud och varför händer de här sakerna med mig? Gud kommer ge svar på alla dina frågor. Men frågan idag är, kommer du att lita på honom? Kommer du att lita på att han kommer att göra det? Litar du på att du kommer att få ett svar? Och vågar du förtrösta på honom redan nu? Om vi blir bittra, vänder oss bort ifrån honom, så kommer vi få blygas på domens dag. Men om vi är trofasta och håller ut som Jobb, så kan vårt vittnesbörd vittna för hela universum och för all evighet att Gud är kärlek. Ska vi be. Käre far, vi tackar dig för att du har visat oss ifrån ditt ord att du vill ha en intelligent relation med oss. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att uppskatta det ännu mer. Herre, även om vi inte förstår vissa sätt som du tillåter, eller vissa saker som du tillåter i våra liv, hjälp oss att inte bli bittra på dig. Hjälp oss att inte ge upp den tron och tilliten som vi har till dig. För vi vet att en dag så kommer du svara på alla frågor. Och då kommer till och med dina värsta fiender att erkänna, Herre, du är sann och du är rättfärdig och du är kärleksfull. Och hjälp oss Herre att lita på dig redan nu. Och det är min bön att ingen här som hör min röst ska behöva vara bland de orättfärdiga på den dagen. Utan att vi ska ta tillvara på de möjligheterna som vi har här idag. Under det här livet. Att vända oss till dig utav hela vårt hjärta. Och Herre, jag ber att ingen ska behöva gå härifrån utan att ha fattat det beslutet. Och jag ber om det här i Jesu namn. Amen.